sinner.
In our first lesson on Wednesday night, we talked about how that the men of Jesus' day allowed the scripture to blind them to Christ.
Och i onsdagskväll när vi hade det första mötet så talade vi om hur de människor som levde på Jesu tid lät skrifterna förblinda sitt sinne.
Now that seems terrible, but it's true.
Det verkar ju hemskt, men det är sant.
The very religious leaders of that day were blinded to Jesus Christ.
Till och med de religiösa ledarna på den tiden, de var förblindade av Kristus.
They used the very scripture that he had given them to crucify him.
De använde skrifterna som han hade gett dem som ursäkt och grund för att korsfästa honom.
The men on the road to Emmaus were blind to Jesus walking with them.
Männen som vandrade på Emmausvägen vandrade med Jesus, men de var blinda, så de såg inte honom, kände inte igen honom.
They were blinded by their concepts of God that they got from the scripture.
De var förblindade av de föreställningar de hade fått från skriften.
Last night we learned about what happened in the Garden of Eden.
Och igår kväll så talade vi om vad som hände i Edens lustgård.
How that Eve put herself ahead of God.
Hur Eva satte sig själv före Gud.
God was meant to be the focus of man's life.
Gud var det tänkt skulle vara själva centrum och det som människan fokuserade på.
And instead man began to worship himself.
Men istället så började människan tillbedja sig själv.
Every time you feel pride, remember that.
Tänk på det varje gång du känner stolthet.
Pride is self-worship.
Stolthet, eller snarare högmod ska vi kanske säga, det är självtillbedjan.
We talked about Jacob last night.
Vi talade om Jakob igår.
How that Jacob wanted God in his life.
Vi talade om hur Jakob ville ha Gud i sitt liv.
But only so God could bless him.
Men anledningen han ville ha Gud i sitt liv var att Gud skulle kunna välsigna honom.
But God wasn't going to have that, was he?
Men Gud ville inte ha det på det sättet.
God met with Jacob and changed things around.
Gud mötte Jakob och förändrade honom.
God doesn't want to leave us blind to him.
Gud vill inte lämna oss blinda så att vi inte ser honom.
He wants us to see him in our life.
Han vill att vi ska se honom i våra liv.
Tonight we're going to deal with something a little bit different.
Ikväll ska vi tala om något som är annorlunda.
It is Satan's business to corrupt even the best things that God has.
Satan, han arbetar på att förstöra, korrumpera Guds bästa.
He likes to take that which is good and honorable and virtuous and cause us to be blinded by it.
Satan, han tar det som är gott och som är dygdigt och som är fint, och han förvandlar det och förblindar oss med det.
We're preaching from a text that we started Wednesday night.
Vi predikar fortfarande från en text som vi började läsa i onsdagskväll.
It is the last part of Revelation 3, verse 18.
Och det är sista delen av Uppenbarelsebokens tredje kapitel och 18:e vers.
And the scripture says to anoint our eyes with eye salve that we might see.
Och där kan vi läsa att vi ska smörja våra ögon med ögonsalva så att vi kan se.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we thank you again for tonight.
Fader, vi tackar dig för den här kvällen.
I pray God that what you have put on our heart tonight should find its place in every heart.
Fader, vi ber att det som du har lagt på hjärtat ska få rum i varje hjärta.
And everything we say and do tonight, let it glorify God.
Och det vi säger och gör ikväll, låt det bli till Guds förhärligande.
And Father, open our eyes in Jesus' name.
Och Fader, vi ber att du öppnar våra ögon i Jesu namn.
We pray in that name.
Och vi ber i det namnet.
Amen.
Amen.
Tonight we're going to study Abraham.
Ikväll ska vi se och studera Abraham.
How many know who Abraham was?
Hur många vet vem Abraham var?
Everybody, well, good.
Ja, det är bra.
Whenever you mention Abraham, it's always with honor.
Så fort vi talar om Abraham så gör vi det på ett respektfullt sätt.
Abraham was one of those biblical fellows that did the right thing, didn't he?
Abraham var en av de personerna i Bibeln som gjorde det rätta.
He was an idol worshipper living in the land of the Chaldeans.
Han var från början en avgudadyrkare som levde i kaldéernas land.
His original name was Abram.
Hans ursprungliga namn var Abram.
And one day God laid his hand on Abram.
En dag kom Gud och la sin hand på Abram.
It's like we talked about last night.
Det var ungefär som vi pratade om igår kväll.
Abraham didn't choose God.
Abraham valde inte Gud.
God chose Abraham.
Gud valde honom.
Just like God chooses us.
Precis som Gud har valt oss.
But here we see God calling Abraham.
Och Gud kallade Abraham.
And he told him if he would leave the land that he was in, that he would show him a great land.
Och sa att om Abraham skulle lämna sitt land så skulle Gud visa honom ett annat.
And he told him he wanted to leave behind his family and his kin and all of his friends and go to this land.
Han skulle gå själv, han skulle lämna sin släkt och sin bekantskapskrets och gå till det land som Gud hade visat honom.
And Abraham believed God.
Abraham trodde på Gud.
He believed that there was truth in what God was telling him.
Han trodde att det var sant det som Gud sa.
And he left behind his native land.
Och han lämnade sitt hemland bakom sig.
He left behind all of his relatives and family.
Han lämnade sin släkt.
With the exception of Lot.
Enda undantaget var Lot.
And he went out to find this land that God had told him about.
Han gav sig iväg och sökte efter det land som Gud skulle visa honom.
I like the way the book of Hebrews puts it.
Och jag gillar hur Hebreerbrevet beskriver den här händelsen.
In the 11th chapter of the book of Hebrews,
i Hebreerbrevets 11:e kapitel,
the scripture said Abraham looked for a city.
Står det att Abraham sökte efter en stad.
A city that had foundations whose builder and maker was God.
En stad vars grund var lagd av Gud och en stad som var byggd av Gud.
Well anyway, he surrendered to the call of God and began to follow God.
Abraham underordnades Guds kallelse och började följa Herren.
And then later on in his life God asked him to make a covenant of circumcision with him.
Ett senare skede i livet så kallade Gud Abraham till att omskära sig.
And Abraham again obeyed God.
På nytt lydde Gud Abraham.
He didn't question God, he simply obeyed him.
Han ifrågasatte inte Gud utan han bara lydde honom.
And both of these things are very powerful doctrinal statements tonight.
Och det här är starka läroprinciper.
In Abraham you're going to see the classic Christian walk.
I Abraham så ser vi, kan vi känna igen en klassisk kristen vandring.
Whenever God comes to you and calls you,
när helst Gud kommer till dig och kallar dig,
you have to make a choice, don't you?
Så måste du göra ett val.
God never leaves you where he finds you.
Gud lämnar aldrig dig där han finner dig.
God always requires you to leave where you are.
Utan Gud kräver alltid av dig att du ska lämna den plats du befann dig på.
He never saves us and then leaves us to live our life with the world.
Det är inte så att Gud frälser oss och sen lämnar oss där att leva vårt liv i världen.
If you recall the temptations of Moses in the book of Exodus,
om du kommer ihåg Moses frestelse som vi kan läsa om i andra Mosebok.
Moses went to Pharaoh and said, "Let God's people go."
Mose gick till farao och sa, "Låt mitt folk gå."
We have to go serve God.
Vi måste gå ut och hålla gudstjänst till Herren.
You know what Pharaoh said?
Så vet du vad farao sa?
What's wrong with serving God right here?
Men vad är det för fel på att tjäna Gud här i Egypten?
Isn't that just like the devil?
Precis så gör djävulen.
Why get all excited about serving God?
Varför ska vi göra det så märkvärdigt att tjäna Gud?
Why make a break with the world?
Varför ska vi bryta med världen?
You see, that's what God calls you and I to do.
För det är det Gud kallar dig och mig till att göra.
The day that you and I come to know Jesus Christ, we chose to follow him and make a break with the world.
Den dag vi möter Herren så kallar han oss att följa honom och bryta med världen.
Praise the Lord.
Prisad var Herren.
We made that choice.
Vi måste göra det valet.
Just like Abraham did.
Precis som Abraham gjorde.
God gives to every single one of us a choice.
Gud ger var och en av oss ett val.
It's me or the world.
Det är antingen mig, säger Herren, eller och, så får du välja världen.
You can't have them both.
Du kan inte ha både och.
You cannot serve the world and God at the same time.
Du kan inte tjäna Gud och världen på samma gång.
It's a biblical impossibility.
Det är en biblisk omöjlighet.
To serve God, you have to leave the world.
För att tjäna Gud måste du lämna världen.
And now here we find the first step in serving God.
Och nu ska vi se på det första steget.
Abraham
tjäna
had
Gud.
To choose between the world and God.
Abraham måste välja mellan att tjäna Gud och eller att stanna i världen.
And he chose to walk with God.
Han valde att vandra med Gud.
Then we see a second thing that God requires.
Sen ser vi det andra som Gud kräver.
He said unto Abraham, I want you to make a covenant of circumcision with me.
Han sa, jag vill att du ska göra ett omskärelsens förbund med mig.
Paul tells us that the covenant of circumcision is God's dealing with the old nature.
Och Paulus, han säger att omskärelsens förbund, det är ett sätt att ta itu med den gamla naturen.
It is the casting away of the old flesh.
Det är att omskära det gamla köttet, göra sig av med det gamla köttet.
And so Abraham had to make a second choice with God.
Så Abraham fick göra ett andra val.
He had to choose between God and the flesh.
Han måste välja mellan Gud och köttet.
This is the choice that you and I have to make.
Och det valet måste du och jag också göra.
Jesus said, if you're going to follow me, you've got to take up your cross.
Jesus sa, om du ska följa mig så måste du ta på dig ditt kors.
You can only go so far with God without having the cross become a reality.
Man kan bara komma till en viss punkt med Gud utan att ta upp korset.
There are many Christians tonight that are at that crossroad.
Och det finns många som är många kristna ikväll som är vid den vid det vägskälet där de måste välja.
Their Christianity has become stagnant.
Kristenheten har stagnerat.
Their experience with God has become stale.
Deras liv med Gud har stelnat.
Because they stand at that point with God where they have to take up their cross.
Och de kommer inte vidare. För de är vid den punkten där de måste välja att ta upp korset som Gud bjuder dem.
And you'll never grow beyond that point unless you pick up your cross.
Och man kommer aldrig att växa vidare om man inte gör det valet.
Abraham makes a choice between God and the world.
Abraham gjorde ett val mellan Gud och världen.
Then he has to make a choice between his flesh and the and God.
Sen måste han göra ett val mellan sitt kött eller Gud.
It's the same choice that you and I have to make to walk with God.
Och jag också göra samma val.
Now, this wasn't the last choice that Abraham had to make.
Men det var inte det sista valet Abraham.
We're going to get to it in just a minute.
Utan vi kommer till ytterligare ett strax.
Abraham was a great man of God.
Abraham var en stor gudsman.
But Abraham had some problems too.
Men han hade problem också.
How many of you know Abraham didn't mind lying when it was necessary.
Hur många av er känner till detta att Abraham han drog sig inte för att ljuga när det behövdes?
You ever noticed that?
Har du lagt märke till det när du har läst om honom?
Have you and I read the same book here?
Har du och jag läst samma bok?
Every time Abraham thought somebody was going to kill him for his wife.
Det var samma Abraham så fort han trodde att någon skulle mörda honom för att ta hans fru.
He would say, "She's my sister."
Då sa han så att det är min syster.
Twice somebody took his wife away from him.
Två gånger så blev han av med sin fru.
Because he wasn't willing to tell the truth.
Och orsaken var att han inte talade sanning.
Which was something God had to deal with.
Och det var någonting som Gud fick ta itu med.
And then there's the matter of Ishmael.
Och sen har vi ju händelsen med Ishmael.
How many of you know what the word Ishmael means?
Hur många vet vad Ishmael betyder?
His name means God hears.
Namnet Ishmael betyder Gud hör.
Sarah was childless.
Sara hade inte fått några barn.
And Abraham was getting older.
Och Abraham började bli gammal.
And one of the main thing in Abraham's prayer life was to God, I want to have a son.
Och en av de främsta punkterna i Abrahams böneliv, det var bönen att han skulle få en son.
And one day Sarah came to him.
Så kom då Sara till honom en dag.
And she said, why don't you take my handmaiden Hagar and we'll use her as a surrogate mother.
Hon föreslog att de skulle ta Hagar, tjänstekvinnan, och använda henne som surrogatmamma.
You see, back in those days when they owned a servant like that,
på den tiden så ägde man sina tjänare.
The servant had no rights whatsoever.
Och tjänarna, de var slavar, de hade inga rättigheter.
They were like a piece of property, a car or something.
De var som en egendom, de var som en bil eller något annat man äger.
They could be sold or traded or whatever they wanted to do with them.
Man kunde sälja dem eller ge bort dem eller vad man ville.
So Sarah said, you have a child with this woman here.
Så Sara föreslog att Abraham skulle se till att få ett barn med tjänstekvinnan.
And I will take the child and it will be mine.
Och sen tar jag barnet, så sa jag, och så kommer det vara vårt barn.
And Abraham thought it was a pretty good idea.
Abraham tyckte det var en ganska bra idé.
I've thought about this many times.
Och jag själv har tänkt på det här många gånger.
Hagar must have been a fairly pretty woman.
Jag tror att Hagar var en ganska söt kvinna.
If she'd been ugly, Abraham would have said, I've got to pray about this.
För att om hon hade varit ful, så hade nog Abraham sagt att jag får be över det här.
But Abraham didn't pray about it, did he?
Men Abraham bad inte över den saken.
He didn't seek God about it.
Han sökte inte Gud.
Sounds good to me, he said.
Ja, det låter bra, tyckte Abraham.
And very soon Ishmael was born.
Och det dröjde inte länge förrän Ishmael hade fötts.
And then Sarah conceived.
Och sedan födde Sara.
And she brought forth Isaac.
Och hon födde Isak.
And then she said to Abraham,
och sen sa hon till Abraham,
you've got to get rid of this woman and her son.
Nu, Abraham, får du göra det av med tjänstekvinnan och hennes son.
And Abraham didn't want to do it.
Och det ville inte Abraham göra.
As a matter of fact, it broke Abraham's heart to do that.
Faktum är att det krossade Abrahams hjärta.
So again we see Abraham having to make another choice.
Så finner vi alltså att Abraham ännu en gång fick göra ett val.
He has to choose between God and the thing that was born of the flesh.
Han fick välja mellan Gud och det som hade fötts av köttet.
The thing that he thought was really God's answer.
Det som han från början trodde var Guds verkliga svar.
How many of us want God to do something in our life?
Hur många av oss vill att Gud ska göra någonting i våra liv?
And then we turn right around and begin to help God out.
Och sen vänder vi oss om och sätter igång och hjälpa Gud.
And we help create something.
Och vi hjälper till att skapa någonting.
And something is born out of our efforts.
Och någonting föds fram genom våra ansträngningar.
That becomes an Ishmael.
Som blir en Ishmael.
It is not God's answer.
Det är alltså inte Guds svar.
But it is what we think is God's answer.
Men det är vad vi tror kan vara Guds svar.
And so we name it Ishmael.
Så vi kallar det för Ishmael.
God has heard me.
Gud har hört mig.
This is God's answer.
Det här är Guds svar.
It isn't God's answer.
Nej, det är inte det.
Many people try to make themselves spiritual.
Många människor försöker göra sig andliga själva.
They desire to make themselves more spiritual with God.
De vill göra sig mer andliga i Guds ögon.
And they go to a lot of effort to try to get there.
De anstränger sig väldigt för att nå det målet.
I've known several people who have fasted 40 days.
Jag känner folk som har fastat 40 dagar.
And you know what they really want to do?
Vet ni vad de egentligen är ute efter?
They want to fast 40 days.
De vill fasta 40 dagar.
And then jump out of the closet and be super preacher.
Och så komma ut ur sin bönekammare där de har fastat och bli superpredikanter.
But it doesn't work that way.
Men så fungerar det inte.
True spirituality is never a product of what I do.
Sann andlighet är aldrig resultatet av vad jag gör.
It's a product of the Lord's work in my life.
Utan det är ett resultat av Guds verk i mitt liv.
Now, if you try to make yourself spiritual,
om du försöker göra dig själv andlig,
God's going to come along in your life and do something.
Så kommer Gud att kliva in i ditt liv och ta itu med det.
He's going to say to you, you're going to have to get rid of all of that.
Och han kommer att peka ut det och säga till dig att du får göra av med allt det.
Now, I'm talking tonight from experience.
Det jag säger nu, det talar jag utifrån erfarenhet.
I'll share it with you later.
Och jag ska berätta om detta lite senare.
Whenever we consider the subject of Ishmael,
så snart vi kommer in på det här ämnet, Ishmael.
Whenever God spoke to Abraham and said, "I'm going to give Sarah a son,"
så snart Gud talade till Abraham och sa, "Jag ska ge en son genom Sara."
Abraham said, "God, you don't have to do that."
Så svarade Abraham, "Gud, du behöver inte göra det."
I've already got a son.
Jag har redan fått en son.
He's the joy of my life, so to speak.
Och han är den stora glädjen i mitt liv.
But God said, no, he can't be.
Nej, säger Gud, det kan han inte vara.
Isaac has to be born.
Det måste födas en Isak.
We are many times willing to settle for that which is born of the flesh rather than that which is born of the spirit.
Det är ofta så att vi nöjer oss med det som är fött av köttet istället för att vänta på det som ska födas av anden.
That which is born of the flesh can often blind us to that which is of the spirit.
Och det som är fött av köttet kan ofta förblinda oss för det som är fött av anden.
And this is one of the things that God has to deal with in our life.
Och det måste Gud naturligtvis ta itu med i våra liv.
Ishmael was Abraham's idea.
Ishmael, det var Abrahams idé.
And Isaac was God's idea.
Och Isak, det var Guds idé.
Isaac is the gift from God.
Isaac är Guds gåva.
I want you to see it as that.
Och jag vill att ni ska se detta klart ikväll.
Well, Ishmael is sent away.
Ishmael, han blev bortskickad.
Abraham had to obey God.
Abraham var tvungen att lyda Gud.
And all he's left with this son Isaac.
Och så hade han då bara sin son Isak kvar.
And Isaac becomes the center of all of his attention.
Och Isak, han blir centrum. Han får all Abrahams uppmärksamhet.
Now Abraham at this time was well over 100 years old.
Vid det här laget var Abraham över 100 år gammal.
He was 100 when Isaac was born.
Han var 100 när Isak föddes.
Now he was more like a grandparent than he was a father.
Och han var mer som en farfar än som en far.
I'm not near that old.
Jag är inte alls lika gammal.
And I have some grandchildren.
Och jag har barnbarn.
And I know what it's like to be a grandchild, a grandparent.
Och jag vet vad det är att vara farfar.
I've been a grandchild too.
Och jag vet vad det är att vara barnbarn också, för det har jag också varit.
And believe me, there's a difference between parents and grandparents.
Tro mig, det är en skillnad på att vara far eller vara farfar.
I could always get what I wanted out of my grandparents.
När jag kunde alltid få vad jag ville av min farfar eller morfar.
My parents would tell me no.
Mina föräldrar kunde säga nej.
My grandparents would say, oh yes.
Men farfar och farmor, de sa, ja, det är klart du ska få.
Now I have grandchildren.
Jag har barnbarn.
And you always seem to love and care for your grandchildren a little more than you did for your own children.
Det verkar som om man alltid älskar och bryr sig om sina barnbarn lite mer än man gjorde med sina barn.
I have a picture of my grandchildren with me.
Jag har bilder eller foto på mina barnbarn med mig.
I don't have pictures of my own children.
Men jag har inga bilder på mina egna barn.
And what I'm trying to get at tonight,
det jag försöker säga ikväll,
is that Abraham was past the usual age of fatherhood.
Det var att Abraham hade passerat det här naturliga åldern för att vara far och pappa.
And he was more like a grandfather than he was a father.
Så han var mer som en farfar än en far.
And so he began to make Isaac the focus and the center of his own life.
Så han gjorde Isak till centrum och fokus i sitt eget liv.
Now remember, Isaac is a gift of God.
Men vi måste komma ihåg att Isak är ju en gåva från Gud.
And then one day God speaks unto Abraham.
Så en dag talar Gud till Abraham.
And he says, I want you to take Isaac to Mount Moriah and sacrifice him unto me.
Och Gud sa, jag vill att du ska ta Isak med dig till berget Moria och offra honom där.
Now we know that our God does not hold with human sacrifice.
Vi vet ju att Gud inte tillåter människooffer.
Yet it wasn't Isaac that God wanted on the altar.
Men egentligen var det inte Isak Gud ville ha på altaret.
It was Abraham's heart that God wanted on the altar.
Utan det var Abrahams hjärta Gud längtade att få se på altaret.
Because Isaac is slowly but surely taking the place of God in Abraham's life.
För i Abrahams liv blev det så att Isak mer och mer tog över Guds plats.
Now this is the final test that God brought to Abraham's life.
Och den här händelsen var den stora prövningen, det stora testet som Gud kom med i Abrahams liv.
And I hope you know the story.
Och jag hoppas att ni är bekanta med den här berättelsen.
Abraham did put Isaac on the altar.
Abraham tog verkligen Isak med sig och la honom på altaret.
But the point that I want to show you tonight.
Men det som jag vill peka på här.
Isaac was the promise of God.
Var att Isak var Guds löfte.
Isaac was the gift of God.
Isak var Guds gåva.
Isaac was God's idea, not Abraham's.
Isak var Guds idé, inte Abrahams.
And so we see something here that we have to put into the realm of what we have talked about before in doctrine.
Så vi ser här någonting som vi måste sätta i samma sammanhang med det vi har talat om tidigare.
At first Abraham had to make a choice between the world and God.
Först måste Abraham göra det här valet mellan världen och Gud.
And then he had to make a choice between himself and God.
Och sen fick han välja mellan sig själv och Gud.
And that's what every one of us have to do in our walk with God.
Och det måste vi alla göra i vår vandring med Gud.
But thirdly, and very important to the Christian life.
Men för det tredje, och det här är mycket viktigt för det kristna livet.
If you want to keep Christ in your vision in your life.
Om du vill ha Kristus klar i din för din inre syn och ha en vision av honom.
You must be willing to make a choice between God and the things that he has given you.
Så måste du göra ett val mellan Gud själv och det Gud har gett dig.
A choice between God and the gifts of God.
Ett val mellan Gud och Guds gåvor.
It's wonderful when God puts gifts in our life and blesses our life.
Det är underbart när Gud kommer och lägger ner gåvor i våra liv och välsignar detta.
But it is terrible when those gifts take the place of God in our life.
Men det är fruktansvärt när gåvorna tar Guds egen plats i våra liv.
In the book of Deuteronomy, in the 8th chapter.
I femte Mosebok, det åttonde kapitlet.
And beginning at verse 8 and going through verse 20 if you want to read it later.
Från vers 8 fram till vers 20 om du vill läsa detta senare.
God is speaking through Moses to the people of Israel.
Så talar Gud genom Mose till Israels barn.
They have finished their 40 years in the wilderness.
De har avslutat en vandring som har varit 40 år i öknen.
And they're just about to enter the land of promise.
Och de är precis på väg att gå in i löfteslandet.
And God says, I'm going to give you the promised land.
Och Gud säger, nu ska jag ge er löfteslandet.
It is a land that is full of wheat and barley.
Och där är det fullt av vete och korn.
It has vines, grape vines and figs and all kinds of fruit.
Och det finns vindruvor, vinträd och fikon, alla sorts frukter.
It's a land of oil and olives and milk and honey.
det flödar av mjölk och honung och oliv och olja.
And he said, you're not going to lack for anything.
Och där kommer det inte att fattas er någonting.
But then God warns them that they must not forget God in their prosperity.
Men så varnar Gud dem för att inte glömma bort honom i all sin välgång och framgång som de kommer uppleva.
In verse 18 of that chapter,
i det kapitlets 18:e vers,
God reminds them, he said, it is I that have given you the power to get wealth.
Så påminner Gud om att det är han som har gett dem förmågan att leva i välgång.
In other words, it is God that is going to prosper you.
Med andra ord så är det Gud som ska välsigna er så att ni får and välgång, this, framgång.
And this prosperity is going to be the gift of God.
Och detta välstånd kommer alltså att vara en Guds gåva.
But then God begins to warn them against something else.
Och sen fortsätter Gud att tala, då varnar han dem för någonting annat.
He says, after you receive this gift,
efter det att ni har tagit emot denna underbara gåva,
don't be lifted up in your heart.
Bli då inte högmodiga i era hjärtan.
And think that you have got these things by yourself.
Så att ni tror att det är någonting ni själva har åstadkommit.
You see, God knew human nature, didn't he?
Ni vet, Gud han kände till den mänskliga naturen.
God knows that even the gifts of God can blind us.
Gud vet att till och med hans egna gåvor kan förblinda oss.
I'm going to be 50 years old in just a few days.
Om några dagar så fyller jag 50 år.
And I have seen many people prospered in this life.
Och jag har sett många människor som det har gått bra för i det här livet.
But it's surprising how often that prosperity blinds someone to God.
Men det är förvånande hur ofta just välgången och detta förblindar människan i förhållande till Gud.
I'm thinking right now of a young lady who used to come to our church.
Tänk just nu på en ung dam som brukade komma till vår kyrka.
When I first seen her, she looked like a refugee.
När jag först träffade henne så såg hon ut som en flykting.
Old clothes and not very well kept.
Hon hade gamla dåliga kläder och hon mådde inte särskilt bra.
She didn't have anything in life.
Hon ägde ingenting i det här livet.
I don't think it's translatable, but we used to say that she didn't have enough money to pay attention.
Ja, det är svårt att översätta det här som man säger, men hon hade inte så mycket pengar så att någon ville ge henne, hon fick ingen uppmärksamhet.
Well, after a while she finished college.
Efter ett tag så slutade hon skolan.
And she married a young man who had finished college.
Hon gifte sig med en ung man som höll på att avsluta sina studier.
And got a very good job, making a lot of money.
The man,
yes. Mm-hmm.
Mannen, han fick ett väldigt bra arbete och började tjäna bra med pengar.
And then she got a very good job, making a lot of money.
Och hon fick också ett bra jobb och tjänade bra.
These people don't want to come to our church anymore.
Och hon och han, de är inte längre intresserade av att komma till vår kyrka.
They want to go to a church where they can rub elbows with rich people.
Utan de går till en annan kyrka där det är mest rika människor som de kan frottera sig med.
And in their prosperity they have forgotten God.
Och i sin välgång så i sitt välstånd så har de glömt Gud.
Now I'm not their judge tonight.
Jag dömer inte dem ikväll.
But that's just one example of people that I know that prosperity has blinded them to God.
Men det är bara ett exempel på människor som jag känner till vars välstånd har gjort dem blinda för Gud.
The history of Israel is a history of a nation in their prosperity forgetting God.
Israels historia, det är berättelsen om en nation som glömmer Gud i sitt välstånd.
Not long ago the spirit of the Lord moved on me to study the book of Judges.
För inte så länge sen så uppmanade Guds ande mig att studera Domarboken.
and over again the same scenario takes place.
Om man läser den boken så ser man att samma historiska skeende upprepar sig gång på gång.
Israel is prospered and she turns her heart from God.
Israel välsignas av Gud, når välstånd och vänder sig bort från Gud.
And what is so very sad about this particular thing?
Och det som är så sorgligt med det här skeendet,
that God many times has to allow heathen and pagan people to take away the wealth of Israel.
Att Gud tvingas att låta hedningar komma in och röva bort allt det goda som de hade.
In order to turn her heart back to God.
Och det var tvungen att göra så att de skulle vända sina hjärtan mot Gud igen.
In her prosperity she forgets God.
I sitt välstånd glömmer hon Gud.
Now prosperity isn't the only gift of God.
Välstånd är inte bara det enda Gud ger.
Sometimes it can be a gift of victory.
Det kan också vara en gåva av seger.
How many have ever asked God to bring victory in your life?
Hur många av er har någon bett Gud komma med seger i era liv?
You ever asked God to give you victory over something?
Har någon gång bett Gud ge dig seger över någonting?
Sometimes we can take the very victory that God has given us and be blinded by it.
Och ibland så kan vi få uppleva seger, Gud ger oss seger, och bli förblindade av detta.
The book of Judges tells us a story about a man named Gideon.
I domarboken kan vi läsa om en man som heter Gideon.
A very poor man.
Mycket fattig man.
A man who confesses his poverty.
Han bekänner sin fattigdom också.
And God sends an angel to Gideon.
Och Gud skickar en ängel till Gideon.
And tells him that he's chosen to lead Israel against the Midianites.
Och ängeln säger att Gud har utvalt honom till att leda Israel i ett segertåg mot Midianiterna.
And Gideon gathers together a group of people that winds up being 300 men.
Och Gideon han får ihop en grupp män som slutligen består av 300 män.
I'm skipping part of the story because of the length of the tape tonight.
Jag hoppar över flera led i berättelsen, men det slutade med att Gideon hade 300 man.
But Gideon takes this 300 men and goes to battle with them.
Gideon tar med sig de här 300 männen och drar till strid.
And he goes to battle against a number that is so great that can't even be numbered.
Och motståndarna är så många att de kan inte räknas.
This is a tremendous victory.
Det är en oerhörd seger de vinner där.
And God tells Gideon why he did it this way.
Och Gud förklarar för Gideon varför han valde att ge honom segern på det sättet.
He said to Gideon, the reason I chose you and these people.
Anledningen till att jag valde dig, sa Herren, och de här människorna,
to bring victory to Israel,
för att ge Israel seger,
was because you are poor.
Det var att ni är fattiga.
Because you are nothing.
På grund av att ni är ingenting.
And whenever this victory takes place, everybody's going to know that God and God alone brought this victory.
Och om ni vinner seger så kommer alla att veta och säga att det är inte ni utan det är Gud som har gett den här segern.
And so here we see a miracle victory given of God.
Så vi ser alltså en mirakelseger som Gud ger.
God had raised up Gideon as a savior for Israel.
Gud reste upp Gideon som en frälsare till Israel.
Well, Israel come to Gideon and they said, we want you and your sons to rule over us.
Men Israel kommer till Gideon och säger att vi vill att du, Gideon, och dina söner ska regera över oss.
And Gideon said, I can't do that.
Men Gideon sa, det kan inte jag.
But Gideon did make an ephod.
Men Gideon byggde en efod.
And he put this thing up in Israel.
Och reste upp denna efod i Israel.
And Israel began to commit idolatry with it.
Och där började Israel med avgudadyrkan.
Now, when Israel made this, when Gideon made this great defeat of the enemy,
när Gideon var med och vann denna oerhörda seger,
they gathered together a lot of spoils of war.
Så samlade man ihop en massa segerbyte.
Some of the greatest riches they had ever known.
Och det var de största rikedomar de hade känt till.
And God has given them a tremendous victory.
Så det var en fantastisk seger Gud gav dem.
But then Gideon begins to do like a lot of hunters do.
Men så började Gideon göra precis som jägare ofta gör.
You know, when a hunter shoots a great big moose.
Vet när en jägare lyckas fälla en tolvtaggare, en riktig älg, ja.
He wants to have the horns fixed so he can put them on the wall.
Så vill han sätta upp vill han någon fixa till hornen så han kan ha dem som en trofé på väggen.
And every time he looks at the horns.
Och varje gång han kommer in i rummet att titta på hornen.
He says, I killed that moose.
Så kan han säga att det var jag som sköt den älgen.
I'm a mighty hunter.
Jag är en bra jägare.
All right, this is what Gideon did.
Det var det Gideon gjorde.
He made this ephod, which was a religious garment.
Han byggde den här efoden som var alltså en slags religiös avgudabild.
But it was,
eller skrud.
It was to be a reminder to Gideon of his great victory.
Och det var som ett minne, en bild över, skulle påminna om Gideons stora seger.
And every time Gideon would walk by that thing, he would say, God used me to bring great victory.
Och varje gång han gick förbi den och såg den så sa han, Gud använde mig till att genomföra den stora segern.
And the scripture says it became a snare to Israel.
Och skriften säger att detta blev till en snara för Israel.
The people of Israel took their eyes off of God.
Israels barn fick blicken vänd bort ifrån Gud.
And they began to look to the victory of Gideon.
Och började istället se på Gideons seger.
But as soon as Gideon died,
men så snart Gideon dog,
Israel turned back into idolatry.
Så återvände Israel till avgudadyrkan.
Sometimes even the victory that God puts in our life.
Ibland är det så att till och med segrarna Gud ger våra liv
can cause us to be blinded to God.
Verka fram för att vi blir förblindade inför Gud.
Let me give you an example.
Jag ska ge ett exempel.
I knew a woman one time who was praying for her husband.
Jag kände en kvinna som bad för sin man.
And she was asking God to save him.
Hon bad att Gud skulle frälsa honom.
She prayed and she prayed for a long time.
Hon bad länge.
And then one day he got saved.
Så en dag hände det, han blev frälst.
Do you know what happened next?
Vet ni vad som hände sen?
The woman backslid and got away from God.
Kvinnan, hon blev avfälling och lämnade Gud.
She allowed the victory that she had.
Hon lät segern som hon fick uppleva
to exalt her.
Bli någonting som hon tog åt sig äran av.
And she missed God.
Och så förlorade hon Gud.
There was another woman that came to my church one time.
En annan kvinna kom till min församling.
And God marvelously saved her.
Gud frälste henne på ett mirakulöst sätt.
She was trying to commit suicide.
Hon hade försökt begå självmord.
Whenever she got saved. The Lord moved and saved her through it.
Och genom det här självmordsförsöket så kom Gud in i hennes liv och frälste henne.
And then God gloriously filled her with the Holy Spirit.
Och så fyllde Gud henne med den helige ande på ett härligt sätt.
And immediately she became a tremendous prayer warrior.
Hon blev en fantastisk bönekrigare.
Hours and hours and hours of prayer.
Hon bad i timmar.
Studying the word of God.
Och så läste hon Bibeln.
Now, there's nothing wrong with that.
Jag menar inte att det är något fel med att läsa Bibeln.
But then one day she come to church.
Men så en dag kom hon till kyrkan.
And starts telling me how to preach.
Och började undervisa mig om hur jag ska predika.
And then she tells me that she doesn't need to be in my little church.
Och så förklarar hon för mig att hon inte alls behöver vara i min lilla kyrka längre.
She says God has called me to a worldwide ministry.
Gud har kallat mig till en tjänst i hela världen.
It wasn't 6 weeks and she was backslid away from God.
Det tog inte mer än 6 veckor så var hon avfällig.
She allowed her victory to blind her to God.
Hon lät sin seger förblinda henne.
The gift of God became a blinding to her.
Guds gåva lät hon förblinda sig.
And now I'm going to tell you about something that's a little bit closer to home.
Och nu ska jag berätta om någonting annat som kanske är lite mer bekant.
In the year 1970, in October, God spoke to me.
I oktober 1970 talade Gud till mig.
And he asked me a question that startled me.
Han ställde en fråga som förvånade mig.
He said, "Are you willing to give up your ministry?"
Han sa så här: "Är du beredd att ge upp din tjänst?"
He said, "Are you willing to lay down everything or lose everything that you count dear and precious in the ministry?"
Är du beredd att lägga ner allting och ge upp allting som du upplever som värdefullt i tjänsten?
And I thought, "Lord, why would you ask me a question like that?"
Och jag tänkte, men Herre, varför ställer du en sån fråga till mig?
And God spoke to me and said, "If you're willing, I have something better for you."
Herren talade och sa att om du är villig att göra det, så har jag någonting bättre i beredskap.
From the day that God had called me in the early part of my life,
från den punkt då Gud kallade mig mycket tidigt i mitt liv,
February 17th, 1960,
det var i februari 1960,
Jesus came into my life.
Var då Jesus kom in i mitt liv.
From that day I began to fast and pray and seek the face of God without ceasing.
Från den dagen så började jag fasta och be och söka Gud.
And within 3 years time,
och inom 3 år,
from 3 years from the time that I was saved,
3 år efter det, inom 3 år efter det jag blev saved,
I went out into the full-time ministry.
Så gick jag ut i heltidstjänst för Herren.
In 3 years,
det tog bara 3 år.
And God was doing mighty things through my life.
Och Gud gjorde mäktiga saker genom mitt liv.
And the further I walked with God, the mightier that ministry began to become.
Och ju längre jag gick med Herren, desto större mäktiga saker började hända.
Signs, wonders, miracles began to happen everywhere.
Under, tecken och mirakler hände överallt.
I was in a little town called Corning, Arkansas.
Jag var på besök i en liten stad som heter Corning, som ligger i Arkansas.
And one night God spoke to me to pray for a young lady in the back of the church.
Så en dag talade han till mig att jag skulle be för en ung dam som satt långt bak i kyrkan.
And he said, "I'm going to give her a miracle."
Och Herren sa till mig att han skulle göra något mirakel med henne.
And when she came up front, I asked her, "What do you need from God?"
Och när hon kom fram, så frågade henne vad hon hade för behov, vad hon ville att Gud skulle göra.
And she said to me, "I don't need anything from the Lord."
Hon sa, nej, jag behöver ingenting från Herren.
And I said, "God told me he's going to give you a miracle."
Och men jag sa, Gud har sagt till mig att han ska göra ett mirakel med dig.
And she said, "The only thing that's wrong with me is I have a broken tooth."
Hon sa, det enda problem jag har, det är att jag har en trasig tand.
And when she opened her mouth, her tooth was broken off almost to the gum line.
Och hon öppnade munnen och visade mig att en tand hade brutits av, så att det fanns inget kvar, det var bara det jämt med tandköttet.
And I called the pastor over there and asked him to look at it.
Så jag kallade fram pastorn och bara att han också skulle titta på det.
I took her hand and began to pray.
Så tog jag hennes hand och började be.
And in 30 seconds time I knew that God had done it.
Och inom 30 sekunder så visste jag att Gud hade gjort.
And when she opened her mouth, there was a brand new tooth there.
Och när hon öppnade munnen sen, så hade hon en helt splitter ny tand.
In Decatur, Alabama one time.
I
Decatur, Alabama.
I Decatur, stad i Alabama.
The Lord gave me such a mighty visitation of his spirit.
Så kom Gud med en besökelsetid som var så stark.
That my body absolutely glowed like a fluorescent light.
Att hela min kropp började glöda som fluorescerande, med fluorescerande sken.
There are people who saw me that night that thought that Jesus had come.
Det var folk där som såg mig och som trodde att Jesus hade kommit.
Because of the glory of God that was on me.
På grund av den Guds härlighet som var över mig.
In Pensacola, Florida, one day the Lord moved on us to pray for a lady.
I Pensacola i Florida så
gjorde Herrens ande vid mig på att jag skulle be för en kvinna.
She was scheduled for surgery.
Hon var fått en operation inbokad.
She had cancer of the colon.
Hon hade cancer på colon.
It's an enlarged that's infection.
Hon hade cancer i magen.
And as after we had prayed, the cancer came out through her bowels. It just cut.
Och medan vi bad så kom cancern ut.
And when she went into the hospital,
and när hon besökte sjukhuset senare,
the doctor x-rayed her,
så gick hon igenom röntgenundersökningen,
and told her to go home.
Och läkaren sa till henne att hon kunde återvända hem.
The cancer had just disappeared, he said.
Cancern hade försvunnit, sa läkaren.
But she had called me. She saw it when it came out of her.
Men hon ringde mig och hon berättade att hon själv såg när cancern lämnade henne.
This same woman had a son later who had a rare blood disease and they gave him 30 days to live.
Senare födde hon en son som hade en mycket ovanlig blodsjukdom och läkarna gav honom bara 30 dagar att leva.
I spoke a word to her one day.
En dag så gav jag henne ett ord.
And from that moment God healed her.
Och från det ögonblicket helade Gud pojken.
They sent him home from the hospital and said we don't know what happened.
Läkarna skickade hem honom från sjukhuset och de kunde bara säga att de visste inte vad som hade hänt. De förstod inte det.
Three specialists.
Tre specialister.
Wrote across the paper. We don't know what happened.
Skrev på pappret som visste inte vad som hade hänt.
Now I could keep you here all night telling you of things I saw God do.
Jag skulle kunna sitta här hela kvällen och berätta för er om olika saker som jag har sett Gud göra.
In some services the Lord himself has appeared.
I en del gudstjänster så har Herren själv visat sig.
Angels have appeared.
Änglar har visat sig.
Fire and smoke sometimes.
Ibland rök och eld.
And God knew that I was growing to love the excitement of that ministry.
Och Herren såg mig under tiden detta pågick och Herren såg att jag började älska de här miraklerna mer och mer.
And he knew that I liked the prestige that went with that ministry.
Och Herren såg också att jag älskade den prestige som följde med detta mirakel.
And it's terrible to say the Lord.
Och det är fruktansvärt att behöva erkänna nu ikväll.
But the very gift of God's power had begun to take his place in my life.
Men själva den gåvan med Guds kraft som jag hade började ta Guds plats.
You see, I was seeking the supernatural, not God.
Jag hade börjat söka det övernaturliga istället för Gud.
God wasn't the center of my life anymore.
Gud var inte längre mitt livs centrum.
I was fasting and praying and seeking God for the supernatural to happen.
Jag bad och fastade och sökte Gud för att få det övernaturliga att få se det hända.
And you know, this is one of the major problems in the charismatic church today.
Och detta är ett av de stora problemen i den karismatiska församlingen.
It's terrible to have to say this, but it's true.
Det är fruktansvärt att behöva säga detta, men det är sant.
That people are not seeking God, they're seeking supernatural things.
Folk söker inte Gud, utan de söker det övernaturliga.
We seek tongues and healings and miracles and signs rather than God.
Vi söker tungor och tecken och under och helande hellre än vi söker Gud.
The book of Mark said these signs shall follow them that believe.
I Markus evangelium kan vi läsa att dessa tecken ska följa den som tror.
He didn't say that we should follow the signs.
Det står inte att vi ska följa tecknen och undren.
He said the signs should follow us.
Utan tecknen och undren ska följa oss.
And if something supernatural is happening somewhere,
och om något övernaturligt händer någonstans,
people want to flock to see it.
Så vill samlas och flockas människor för att se detta.
And people are more interested in the supernatural than they are in God.
Och människor är mer intresserade av det övernaturliga än man är av Gud.
Now you might say to me, you can't separate the two, but you can.
Jag menar, säger du, du kan inte skilja på det här. Jo, men det kan man.
You can separate.
Du kan skilja detta åt.
You can seek the things of God without seeking God.
Du kan söka Guds saker utan att söka Gud.
Those things that emanate from his presence are wonderful.
Och allt det som kommer utifrån hans närvaro är underbart.
And there's nothing wrong with the supernatural.
Och det är inget fel på det övernaturliga.
But the supernatural needs to be in its place.
Men det övernaturliga måste ha sin rätta plats.
The most important thing in your life should be Jesus Christ.
Och det mest viktiga i ditt liv skulle vara Jesus Kristus.
We ought to seek him first in our life.
Vi ska söka honom först i våra liv.
And if God sends the supernatural, then thank you, Lord.
För om Herren då sänder det övernaturliga, så prisad vare Herren.
But only as a means of glorifying him.
Men bara som ett medel för att förhärliga honom.
And God, listen, God required of me to lay that ministry on the altar.
Gud krävde av mig att jag la ner denna min tjänst på altaret.
And God took it away from me.
Och Gud tog det bort ifrån mig.
Now I have seen God do supernatural things since then.
Jag har sett Gud göra övernaturliga saker sedan dess.
And I thank God for every one of them.
Jag tackar Gud för vartenda ögonblick.
And I don't know what God's going to do here.
Jag vet inte vad Gud kommer att göra här.
Sometimes there's no telling what God will do.
Ibland så är det ingen, Gud kan göra precis vad som helst.
But my point is tonight that we can allow the gifts of God to blind us to God himself.
Men det jag pekar på här kväll, det är att vi kan låta sakerna Gud ger förblinda oss så att vi inte ser Gud längre.
We can allow the very things that are honest and pure and holy to become defiled.
Vi kan göra så att dessa saker som är rena och goda och fantastiska, att de blir besmittade.
Because they become more important in our lives than God himself.
Därför att de blir mer viktiga för oss än Gud själv.
If we were to follow this subject tonight and exhausted, we would be here for a long, long time.
Om vi skulle gräva djupare och gå vidare i det här ämnet och hålla på ikväll, så skulle vi hålla på väldigt länge.
Because there are many things that are the gifts of God.
Att det finns så många olika saker som är Guds gåvor.
Did you know that your wife or your children are a gift from God?
Visste du att din fru, din man, dina barn är en Guds gåva?
And wives, your husband is a gift of God.
Ni kvinnor, era män, en Guds gåva.
But did you know that you can let your wife or your husband or your child take the place of God in your life?
Och vet ni det, att ni kan låta mannen, hustrun, barnen ta Guds plats i era liv?
I consider my home to be a gift from God.
Jag ser på mitt hem som en Guds gåva.
I know people that consider their job to be a gift from God.
Jag vet människor som upplever sina arbeten som en Guds gåva.
And I know that my church is a gift from God.
Jag vet att min församling är en Guds gåva.
And the Bible tells us that the ministry is a gift to the church from God.
Och Bibeln säger att tjänsten är en Guds gåva till församlingen.
But yet how many times do we see ministry take the place of God?
Men hur ofta ser vi inte detta hända, att tjänsterna ersätter Gud och tar Guds plats?
A pastor or a teacher or a prophet.
En pastor, en lärare eller en profet.
Gets lifted up in our eyes.
Blir för stora i våra ögon.
And we get our eyes on him rather than on Jesus.
Så vi ser bara på dem eller honom istället för Jesus Kristus.
And in a sense, we are blinded to God.
Och då blir vi förblindade på ett sätt, så vi ser inte Gud.
Now, one of the good things that I can say about Abraham.
En av de bra sakerna man kan säga om Abraham.
Is he put the thing on the altar that blinded him.
Det är att han la ner det på altaret som förblindade honom.
And God gave it back to him.
Och Gud gav det tillbaka till honom.
You know the story, don't you?
Du känner till berättelsen.
Abraham raised the knife to kill his son.
Abraham lyfte handen med kniven för att offra sin son.
And the scripture says that Abraham believed that God was going to raise him from the dead.
Det står i skriften att Abraham trodde i sitt hjärta att Gud skulle uppväcka sonen från de döda.
And he drew the knife back to kill him.
Han lyfte kniven för att döda sonen.
And the angel of the Lord called to Abraham and said, "Do thy son no harm."
Men en ängel visade sig och ropade till Abraham att han inte skulle göra sin son illa.
Abraham had put on the altar the thing that stood between him and God.
Abraham hade lagt ner på altaret det som var mellan honom och Gud.
And God said, Abraham, I see your heart now.
Och då sa Gud, jag ser ditt hjärta nu, Abraham.
Have you ever read that passage?
Har du läst den berättelsen?
Read what it says. Abraham, now I know all of your heart.
Det står där att Gud sa, Abraham, nu känner jag hela ditt hjärta.
That's what God was really after Abraham's heart.
Och det var det Gud var efter, Abrahams hjärta.
When God asks you to put something on the altar,
när Gud begär av dig att du ska lägga någonting på altaret,
it's not because he wants that thing.
Så är det inte därför att Gud vill ha den saken.
It's because he wants your heart.
Utan vad han vill ha är ditt hjärta.
That's the thing that God is after in your life, your heart.
Det är det som Gud är ute efter.
The center of your life.
Hjärtat, ditt livs centrum.
He has to be the center of your life.
Han måste få vara centrum i ditt liv.
And the cure for all of what we're talking about tonight is to put it on the altar.
Och att lägga det på altaret, det är själva boten på de här problemen.
If there's something in your life tonight that stands between you and God.
Om det finns något i ditt liv ikväll som är hindrande, står mellan dig och Gud.
Maybe God has put a gift into your life.
Kanske Gud har lagt ner en gåva i ditt liv.
It may be any of the things that we've talked about tonight.
Det kan vara vad som helst av det vi har pratat om idag.
Perhaps it's something else.
Kanske det är något annat.
But God has put something in your life, a gift from God.
Men Gud har lagt ner något i ditt.
Maybe it's
hjärta.
A material gift. Maybe a spiritual gift.
Kanske det är en andlig gåva. Kanske det är en materiell gåva.
Has it taken the place of God?
Har det tagit Guds plats?
Has it blinded you to the Lord?
Har det förblindat dig för Herren?
Then it's time to put it on the altar tonight.
Nu är det dags att lägga det på altaret.
It's time to put it back in the place that God wants it to be.
Dags att lägga tillbaka det, eller låta det ta den plats som Gud vill att det ska ha.
Let it work through you.
Och låta det verka igenom dig.
But never get your eyes.
Men du ska inte fästa dina ögon, fästa din blick på det.
Jesus told the church of Laodicea.
Jesus sa till Laodicea församlingen.
I want you to anoint your eyes with eyesight.
Jag vill att ni ska smörja era ögon med ögonsalva.
Because you need to see.
Därför att ni behöver se.
And the church of today needs to see.
Församlingen av idag behöver se.
That we have allowed these things to come between us and God.
Att vi har låtit många av de här sakerna komma mellan oss och Gud.
We need to pray tonight.
Vi behöver be ikväll.
We need to put our concepts of the scripture on the altar.
Vi behöver lägga ner våra förutfattade meningar om skriften.
We need to put our doctrine on the altar.
Vi behöver lägga våra läror och doktriner på altaret.
If it blinds us to God in our life, if it blinds us to God moving in our life.
Om det gör oss blinda för vad Gud gör så.
And help us, God, to see that we even need to put ourselves on the altar.
Gud hjälper oss att se att vi till och med behöver lägga oss själva på altaret.
Because I can make me more important than God.
Därför att jag kan göra mig själv viktigare än Gud.
That's why the kingdom has to be the most important thing in our life.
Och därför Guds rike måste vara det viktigaste i våra liv.
The kingdom of God is where God rules, isn't it?
Och Guds rike, det är där Gud regerar, eller hur?
And the rulership of God in our life has got to be the most important thing.
Och Guds regerande i våra liv måste vara det viktigaste.
And God help us to put on the altar the gift and the blessing, everything that blinds us to you.
Och Gud hjälp oss att lägga ner dina gåvor och allt som förblindar oss.
That's the prayer of my heart tonight.
Det är mitt hjärtas bön och kärlek.
Would you join me in prayer?
Skulle du vilja förena dig med mig i bön?
We're going to pray together right now. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus.
Himmelske Fader, vi kommer till dig i Jesu namn.
Lord, I know that these are your people. They love you.
Herre, jag vet att folk här ikväll är dina barn och att de älskar dig.
But Lord, even then we can allow things to come between you and us.
Men vi, fastän vi är barn, så kan vi låta saker komma mellan oss och dig.
Satan corrupts us so easily.
Satan kan så lätt korrumpera oss.
God help us to lay on the altar tonight any doctrine or teaching that causes us to be blinded to you.
För att hjälpa oss ikväll att om det finns en lära som förblindar oss, att lägga ner den på altaret.
And God, where we have exalted ourselves and put ourselves before you, help us, God, to put that on the altar tonight.
Och Herre, där vi har gjort oss själva stora och märkvärdiga, så ber vi att hjälpa oss att lägga ner oss själva på altaret.
And Lord, where you have put wonderful gifts in our life, oh God, that blind us, or we have let them blind us to you, help us to put them on the altar tonight, God.
Father, de gåvor som vi har gett oss och som har fått oss och som vi har tillåt på blinda oss, så hjälper vi till att lägga ner dem på altaret.
For God, you are the greatest thing in our life.
För du, Herre, är det största i våra liv.
And God, forgive us for allowing these things to happen.
And Father, förlåt oss för att vi har låtit detta ske.
And we ask you, God, to again become the greatest thing in our life.
Vi ber att du på nytt blir den största i våra liv.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
I want to ask you something tonight.
Jag skulle vilja be dig om någonting ikväll.
Have you let something in your life take the place of God?
Har du låtit någonting ta Guds plats i ditt liv?
Have you let something in your life come between you and God?
Har du låtit någonting i ditt liv komma mellan dig och Gud?
Maybe it's a gift of God.
Det kan vara en gåva som Gud har gett dig.
Maybe it's the things that you want out of life.
Det kan vara andra saker som du vill ha ut av livet.
Maybe you put yourself first.
Det kan vara så att du har satt dig själv främst.
Maybe it's even the holy things of God that you've allowed to come between you and God.
Det kan till och med vara de heliga saker som du har fört in i ditt liv, som du har låtit komma mellan dig och Gud.
I want you to lay those things down before God.
Då vill jag att du lägger ner de sakerna inför Gud.
Now we've prayed tonight.
Vi har bett ikväll.
But I still feel the Spirit of God reaching out here.
Jag upplever att Guds ande fortsätter att sträcka sig ut och söka.
If you're here tonight and God is dealing with you.
Om du är här ikväll och Gud håller på att arbeta med dig.
Maybe you'd like to come and pray together tonight.
Kanske du vill komma fram och vi ber tillsammans ikväll.
I'm gonna take this microphone and
jag ska ta den här mikrofonen.
I'm gonna step right down.
Och så ska jag gå ner på trappan här.
If there's enough power, that's
om det finns
link
tillräckligt med kabel.
Praise the Lord. I just feel like praying tonight.
Jag upplever att jag vill be ikväll.
And if you're here tonight and something has come between you and God.
And maybe
God's already spoken to you about it.
Du kanske redan har talat till dig om detta.
Maybe he's already convicted you about it.
Du kanske redan har blivit övervisad av Gud om detta.
But you're struggling with this thing tonight.
Men du brottas med det, kämpar med det.
I would love to just join with you in prayer.
Då skulle jag vilja förena mig med dig i bön och hjälpa dig.
I would love to just join with you in prayer.
Jag älskar att bara få förena med dig. Vi ber tillsammans.
If you want me to pray with you.
Om du vill att jag ska be tillsammans med dig.
I just want you to step out and meet me down here.
Så vill jag att du reser på dig och kommer fram här så vi kan be tillsammans.
Maybe you've never known the Lord.
Du kanske aldrig har mött Herren.
Maybe Christ has never become a reality in your life.
Kanske Kristus aldrig har blivit en verklighet för dig.
There's not a better time than right now for me.
Ett bättre tillfälle än nu får du kanske inte komma.
Not a better time in the world to know Christ than right now.
Det finns ingen bättre tid än just nu för att jag känner Herren.
If you want us to join with you in prayer.
Om du vill att vi ska förena oss med dig i bön.
And just come on down here.
Så bara kom fram här så ska vi komma.
Anybody else want to come?
Är det någon mer som vill komma?
Don't be embarrassed.
Du ska inte känna dig generad.
I didn't come to embarrass you.
Jag har inte kommit hit för att genera dig.
But just like I talked about tonight,
men precis som jag nämnde här själv,
in our life we have to make choices.
Så är det så att vi måste göra val i våra liv.
Abraham had to make a choice.
Abraham var tvungen att göra ett val.
And when he made that choice, God met him.
Och när han gjorde det valet, så mötte Gud honom.
I'm going to tell you something, and I want you to hear what the Spirit is saying tonight.
Jag ska säga någonting, och jag vill att du ska lyssna till vad Anden säger.
What I'm doing tonight is helping you to make a choice.
Det jag gör ikväll, det är att jag hjälper dig att göra ett val.
You could sit back there in the audience and we could close the service and go home.
Du kan sitta ner och du kan lämna den här gudstjänsten och gå hem.
And you could say, I'm gonna change my life.
Du kan säga jag ska ändra på mitt liv.
But it doesn't work that way.
Men det fungerar inte på det sättet.
God requires commitment.
Gud kräver överlåtelse.
And he wants you to commit yourself.
Han vill att du överlåter dig själv.
And I'm going to make you a promise tonight.
Och då ska jag ge dig ett löfte ikväll.
If you make that choice,
om du gör det valet,
and come,
och kommer,
I know one thing about God tonight.
Så vet jag någonting om Herren ikväll. Det kan jag lova dig.
The moment you get up out of that seat and start down here.
I samma ögonblick som du reser dig från bänken och kommer fram här.
And commit yourself to God.
Och överlåter dig åt Gud.
That God will commit himself to you.
Kommer Gud att överlåta sig åt dig.
If you've been having a struggle,
and you all have some camp,
then I want to help you find a commitment from God to your life.
Så vill jag hjälpa dig så att du får syn på och upplever Guds överlåtelse till dig i ditt liv.
I want you to come if you want to.
Jag vill att du ska komma fram om du vill.
I don't want to coerce you into coming.
Jag vill inte tvinga dig att komma.
But I want you to know that God will meet you down here.
Men jag vill att du ska veta att Gud kommer möta dig här framme.
Just come on down.
Come and stand around. Mm, you can come and stand there.
Come on and stand around. Does anybody else want to come?
Är det någon mer som vill komma fram?